idag har vi besök av en av mina favoritgäster genom åren, nämligen Maria Landeborn. Välkommen!
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Äntligen är du här hos oss på Placera.
Ja, det tog lite tid innan jag dök upp här första gången.
Ja, men nu
det
är det här.
Blir inte den sista.
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Du, hur är läget?
Det är bra, ja. Kort vecka.
Så var det på fredag?
Jag tror inte att jag lyckas vara ledig på fredag. Nej, men däremot så kommer jag nog jobba hemifrån. Det funkar rätt bra för mig.
Ja, det funkar ganska bra. Okay. Så att, det blir helg hemma då, kan man säga det?
Ja, men det kan man väl säga.
Ja. Bra, du, vi ska prata mycket mer om dig och dina tankar lite längre fram i podden. Men först måste jag ändå få höra dina känslor kring senaste tiden. Stockholmsbörsen är ner, vad är det, 5% något sånt där sedan toppen i april? Slutet av april, månadsskiftet där någonstans. Dina tankar kring det?
Jag tycker ändå att reaktionen har varit ganska mild faktiskt. Med tanke på att mycket av börsuppgången som vi haft sedan årsskiftet har ju tillskrivits det faktum att USA och Kina var på väg att komma överens i handelsfrågan. Så att det har blivit en så pass allvarlig upptrappning av konflikten som det blivit, både med nya tullar och sen så den amerikanska liksom attacken där man försöker skära av kinesiska bolag från amerikansk teknik. Det är ju rätt allvarligt. Tittar man på ett globalt index så är det ner 3% ungefär sen toppen i början på maj. Och det, även om det har varit stora slag enskilda dagar, så tycker jag att, som sagt, det är en ganska liten reaktion. Så att jag tror att det här kan nog bli värre innan det blir bättre. Och man ska nog vara inställd på att under sommaren så kan det säkert vara en del stök, för att det kommer dröja lite innan USA och Kina kommer överens. Mm. Vilket jag tror att de gör, men det kommer dröja till betydligt senare 2019. Och dessutom så är ju sommaren en säsongsmässigt svag period.
Precis, jag tänkte ha det som följdfråga på det här introt, att vi går in i en säsongsmässigt lugnare period. Lugnare för bolagen, lugnare för oss som jobbar i den här marknaden. Hur tror du det i kombination då med handelskonflikten kommer påverka börserna? Är det traditionell sell in May and go away som vi har sett här nu?
Det finns ju mer som talar för det än vad det brukar göra. Och som sagt är det ju mycket som är upphängt nu på handelsdiskussionerna. Också det tänkt att Trump och Xi Jinping ska träffas i slutet på juni på det här G20-mötet som hålls då. Men jag tror att förhoppningen om att man ska nå någon lösning då, de ska man nog hålla väldigt små. Jag tror inte det kommer inte ske då, men däremot så är förhoppningen ändå att de träffas, har ett möte och att de säger någonting positivt efteråt. Men i och med att det är en lugnare period, det är mindre volymer i marknaden och sådär, så finns det också risk för större kursrörelser. Minns till exempel skuldkrisen i Grekland, om det var sommar 2012 eller 2013. Det var ju väldigt, väldigt oroligt och extremt stora börsrörelser.
Vad är det problem med USA för några år sedan? När var det skuldtaket som kom där i juli, augusti för ett antal år sedan, då det blev väldigt stökigt under kort period.
Ja.
Vi ska prata mycket mer om det här lite senare, men först tänkte jag att vi fokuserar lite mer på dig faktiskt, om det är okej.
Okay. Spännande, ja.
Skostorlek? Nej, jag skojar bara. Berätta lite om din bakgrund. Många känner igen dig från olika medier och tv och sådär. Men vem är du?
Vem är jag? Jag är 39 år gammal. Jag är gift. Jag har två barn. Jag är i grunden finansekonom. Så jag har pluggat på Stockholms universitet. En gång i tiden. Det började kännas fruktansvärt avlägset. Jag blev klar 2005.
Sen blev klar 96 tror jag.
Du blev klart 96. Ja, det är ännu värre, Jesper.
Ja, jag vet.
Ja, när man börjar räkna på det så blir det alltid jobbigt.
Ja, det blir det.
Men sen har jag ju egentligen jobbat i finansbranschen sen 2005. Då. Så jag har varit på Nordnet som mäklare och jobbat med derivathandel bland annat. Och sen så har jag varit på CMC Markets, också derivathandel. Och det var där jag började vara mer talesperson och tog en mer extern roll första gången. Så att det var väl en dryga 10 år sedan. Första gången då. Sen var jag på SBAB. Var privatekonom. Det var när SBAB skulle bli bank. Man hade en satsning på det tag. Skulle ha fondtorg och kort. Vardagsbank skulle man bli. Och då var jag där för att stötta den satsningen inom sparande då. Det var 3 jättekul år. Men under mitt år som föräldraledig så sparkade man ju vdn som var rekryterad för den här satsningen, och dessutom så la man ner hela den här satsningen på bank, så att när jag kom tillbaka så var det...
Då fanns inget jobb kvar, eller?
Jo, det fanns ett jobb kvar, men faktum är att första morgonen när jag kom tillbaka så var jag inkallad till nya vdns rum och frågade, vill du bli boendeekonom istället?
Ja, okej.
Och det var ju bara att säga ja till. Ja. Men sen så tog det 3 dagar och sen så fick jag ett samtal från en rekryterare då som sökte en sparekonom till Skandia.
Okej.
Och då skulle de satsa på sparande. Och det lät ju superkul, för sparande och placeringar är det som jag verkligen brinner för. Så att då slutade med att jag fick den tjänsten. Det var 3 jätteroliga år. Men sen då dök upp en chans att jobba på Danske Bank. Mm. Som är min egen bank sedan 10 år tillbaka.
Jaha, okay.
Ja, och sen så, men jag kände lite folk där och kände varmt för varumärket. Och Skandia hade gått mer och mer mot att man satsade just bara på att prata mer tradliv, hälsa, lite andra typer av frågor än de jag brann för. Ja. Så att då kände jag återigen att det här kändes som ett jobb där jag fick fokusera verkligen på det som jag tycker är kul. Plus att jag får sitta med i allokeringsteam, får vara mer, ha mer inflytande i det vi gör och det vi tycker och faktiskt vara med och fatta beslut också. Vilket jag tycker är väldigt kul.
Okej, okay. Så lite mer fler uppgifter och uppgifter som kanske ligger dig närmare hjärtat.
Ja, och de andra jobben har också varit fantastiskt kul. Men Skandia till exempel så har vi ju livförvaltare som förvaltar pengarna. Så att då handlar det mer om att förstå vad de gör och varför. Och sen kommunicera det både externt och mot alla rådgivare på Skandia. Då. På Danske så får jag ju vara med faktiskt i diskussionerna och vara med och fatta besluten om allokering globalt. Vilken marknadssyn vi ska ha, vilka frågor som kommer vara betydelsefulla för sparande och placeringar kommande året. Och det var ett väldigt bra erbjudande tyckte jag. Ett väldigt kul steg i karriären.
När jag tittar på din titel så står det att du är seniorstrateg och sparekonom. Det låter som spontant som det är ganska stor skillnad på de arbetsuppgifterna. Eller vad är skillnaden?
Ja, men den stora skillnaden är nog att internt heter rollen seniorstrateg. Mm. Vi har en seniorstrateg som jobbar på varje nordisk marknad och som då representerar vår marknadssyn för det landet. Så att jag är ansvarig för den svenska marknaden och det innebär att jag ansvarar för Sverige, både aktier och räntedelen. Men sen också då, det stora är ju att kommunicera vår marknadssyn och hur vi ser på allokeringen det kommande året. Vad vi förväntar oss för avkastning, vilka frågor som är betydelsefulla gentemot våra kontor och våra rådgivare och våra kunder. Så att där kommer ju framförallt den här strategrollen in.
Ja.
Sen i Sverige så finns det en väldigt tydlig, det finns ett väldigt tydligt skrå som heter sparekonom.
Vi ska prata mer om det sen.
Ja, precis. som ofta uttalar sig i media i olika frågor och kommer ut. Och i och med att jag också har då den här externa rollen så valde vi att också lägga in det. Därför att externt så blir det mycket mer, dels prata om de frågorna förstås, allokering, marknad, börs och så vidare. Men också att ta det här mer utbildande perspektivet och att förklara saker som jag tycker att sparekonomer gör väldigt bra.
Mm. Just det, sparekonomer. Det här har blivit en egen yrkesgrupp som har vuxit enligt min uppfattning de senaste åren väldigt mycket.
Flera 100% sen Claes Hemberg tror jag.
Minst. Och känslan är lite grann, nu ska jag vara lite fördomsfull, får jag vara det? Att förut så var det lite mer det här, lägg inte alla ägg i samma korg, var långsiktig och tänk på det här när det här händer och så vidare. Till det har blivit en grupp, en yrkesgrupp som vi ser väldigt ofta i media som uttalas om väldigt många grejer. Många av dem gör väldigt bra, de jobbar väldigt hårt. Men hur skulle du vilja definiera den här yrkesrollen? För de får ju mycket kritik för att de syns för mycket, många av dem.
Men man börjar med att säga att den här ursprungliga rollen som Claes Hemberg hade, han var ju den som myntade hela det här liksom begreppet och rollen och som under väldigt lång tid var den som dominerade med frågorna. Då var det ju väldigt tydligt fokus på spararna, att alltid stå på spararnas sida, vilket också gjorde att han några gånger faktiskt kom i konflikt ju med sin arbetsgivare, därför att han inte tyckte likadant.
Mm.
Men det var ju ändå väldigt tydligt förtroendebyggande. Idag så handlar det ju mer om PR, upplever jag, alltså den rollen där man ska synas. Och att man mäts väldigt mycket, tror jag, på synligheten. Och det verkar inte vara så mycket fundering kring vilken typ av frågor man ska synas i som till exempel då passar in i det arbetsgivaren ägnar sig åt. Och sen så är det ju så att vissa sparekonomer sitter också på hos arbetsgivare där det inte finns någon stor liksom, backup i form av en analysavdelning eller en egen marknadssyn, utan det blir väldigt upp till den personen vad man tycker om kronan, Riksbanken, olika rapporter som kommer, svensk ekonomi, sparande, vad ska man placera, vad gör ECB, alltså det blir väldigt väldigt brett.
Mm.
Och jag kan väl också tycka att det på sikt kan bli ett problem och att det kanske kan liksom urholka förtroendet för den typen av roller om man syns i för många frågor. Så jag tycker att det är viktigt att också kunna tacka nej till saker och att man hittar vilka frågor brinner jag för, vilka kan jag och vad liksom bygger både mitt och min arbetsgivare varumärke på ett trovärdigt sätt. Så att man behöver nog på sikt fundera lite, tycker jag, över
finns det ett problem vilka frågor också man syns i. Om man tittar på medierna då som ringer sparekonomer regelbundet. Det är ju, hur ska man tolka det? Är det, för jag kan känna ibland att, med all respekt jag har för de sparekonomer som är där ute, men ibland så känns det som att de stora mediekanalerna kanske gör lite väl enkelt för sig. Att nej, men vi ringer sparekonomerna, för de ställer alltid upp. Istället för kanske ringa, med all respekt, riktiga experter på ett specifikt ämne. Jag säger inte att sparekonomer inte är experter, men vissa ämnen är väldigt komplicerade och då kanske man vill prata med någon som är ordentligt insatt.
Ja, och jag tror att där har det ju blivit så att sparekonomerna är väldigt, väldigt tillgängliga. Jag tror att vi allihop svarar i telefon dygnets alla timmar och hela semestrarna, så att det går alltid att få tag på oss. Och vissa svarar ju på fler frågor än andra och ställer alltid upp oavsett vad det gäller. Och dels så tror jag att det blir ganska lätt att ringa en sån person. Och sen så tror jag också att det är inte så lätt alltid att hitta någon som vill uttala sig om vissa frågor. Om man till exempel tittar på de drev som har varit mot vissa vd:ar, titta till exempel på Birgitte Bonnesen. Då är det ju framförallt sparekonomer som har stått på barrikaderna och pratat om förbrukat förtroende, att hon ska avgå. Och då är frågan, är det för att sparekonomerna är bäst lämpade att avgöra detta? Eller är det för att det är de som går med på att stå på bästa sändningstid och svara på den frågan?
Och sen är det också så att det har faktiskt blivit ändrade regler i finansmarknaden. Det är inte lika många som får uttala sig idag inom finansmarknaden på grund av vad det är MIFID-regler och så vidare. Så att antalet personer som kan uttala sig har blivit färre, upplever jag i varje fall.
Ja, men det har det. Ja. Absolut, regelverken har ju stramats åt. Medan då, ja, vissa personer har så att säga större frihet än andra. Så att det bidrar ju såklart också.
Och du berättar lite själv. Du menar att du tackar nej till ganska många förfrågningar, eller?
Ja, men jag tackar nej till en hel del. Dels den typen av frågor, recensera Ericssons nya styrelseordförande. Det finns en valberedning som har hittat en sån person. Och jag tycker inte att jag är bäst lämpad att avgöra om det är rätt person för jobbet. Samma sak med hela den här diskussionen kring Bonnesens ansvar och hennes vara eller icke-vara som vd. Den typen av frågor hoppar jag i princip helt över. Ja. Däremot, som sagt, kan man ha kvar pengarna i banken, det svarar jag gärna på.
Ja.
Sen tackar jag också nej till saker som rör mer rent så privatekonomiska frågor.
Som vad då till exempel?
Hur ska man hur mycket ska en tonåring betala om den bor hemma och har börjat jobba? Eller hur gör man en hushållsbudget? Och fattigaste månaden på året i januari, hur ska man överleva den om det är tufft? Alltså den typen av frågor har jag jobbat en del med tidigare. Men dels är det inte mitt primära intresseområde, ska jag ärligt säga. Jag brinner för sparande, placeringar, aktiemarknad, hur får man långsiktigt sparande att växa? Så att jag väljer frågor som passar in i det. För det är dels där jag känner att jag brinner och det är dels där jag känner att jag har min stora kompetens och kan göra skillnad. Det finns andra som kan andra frågor bättre. Och då överlåter jag dem till de personerna.
Det låter klokt. Jag ställer alltid frågan till andra. Det är mycket lättare. Skippa åsikter själv.
Det är därför jag sitter här.
Du, avslutningsvis då, vad gör du när du inte jobbar? Jag följer faktiskt dig på Instagram.
Ja.
Jag vet inte om du följer mig. Det är inte jag rekommenderar.
Jag följer dig också.
Ja, det är helt
du gillar AIK.
Ja, det är verkligen helt. Måste vara en av de tråkigaste konton att följa, tror jag. Eller? Hur som helst. Men när jag tittar på Instagram så är det tre saker jag uppmärksammar.
Ja, berätta. Nu generaliserar
jag jättehårt. Det är familj, träning och det är väldigt många bilder på hästar.
Ja, men det var en väldigt bra sammanfattning faktiskt. Ja. Jag har ju ett stängt Instagram-konto så att man måste känna mig om man ska kunna titta på det faktiskt. Så du har fått förtroende, Jesper. Okay. Ja. Men jag har ju tre barn, har jag inte alls. Jag har två barn. En som är tre och en som är två. Förlåt. Jag har ett barn som är 3 och ett som är 5.
Det verkar som du har... Det här,
ja,
det
jag har rört ihop de här siffrorna helt.
Oj, det här blir en intressant historia. Eller hur? Spår, kanske.
Det här kan bli stort som helst. SvD skrev också någon gång helt fel antal barn på mig i någon artikel. Jag har 2 barn, de är 3 och 5 år gamla, inget annat. I och med att de är ganska små så kräver de ju ganska mycket arbetsinsats. Och det gör ju att jag hänger väldigt mycket med min familj. Men det är inte bara för att det krävs utan också för att jag tycker att det är fantastiskt kul. Alltså mina barn ger mig så otroligt mycket glädje måste jag säga. Det är verkligen det jag längtar hem varje dag tills jag ska träffa dem. Ja. Ja, men de är supergulliga. Så att det är mycket barn. Och sen, jag är ju gammal hästtjej. Jag har ridit i jättemånga år som ung. Och jag har slitit i stallet gratis och så där för att få vara med de här hästarna. Och min dotter som är 5 då, hon älskar också djur. Hon är en riktig djurmänniska. Och hon rider, så att vi har det som ett lite gemensamt intresse att hon rider shetlandsponny varje helg. Så det är väldigt mysigt. Och sen träning. Ja, men jag
har börjat... Vad heter det?
Jag gör pull-ups. Ja, precis. Jag. Vet du vad? Jag är ju nästan 40 år nu. Jag fyller 40 år. Och jag har tränat med en PT nu sedan i september. Och jag tror jag har aldrig varit så stark som jag är idag. Alltså jag är stark på marklyft. Jag kan göra 3 pull-ups. Du vet, jag har inte kunnat göra en enda tidigare i livet.
Hur lång tid tog du att få upp den styrkan?
Ja, men vi började träna mer specifikt med det i januari, februari. Så att det är inte så lång tid faktiskt. Och då sa han till mig, du kommer kunna göra 5 innan sommaren, sa han. Nu är det snart sommar, så jag har 2 kvar. Men då trodde jag inte ens jag skulle klara en. För jag hängde liksom som en död fisk i stången.
Det är ungefär så jag kan tänka mig att se ut om jag gör det.
Misstänker. Vi får testa tillsammans en gång.
Ja, herregud, det vill jag inte göra. Okej, och barnen var alltså 3 och 5.
Ja, det var korrekt. Och
jag
de är 2 stycken.
Jag har ju en tonåring och en som närmar sig tonåring. Så där är inte, man behöver inte aktivera, eller, ja, man kanske ska aktivera dem mer. Man ser inte så mycket av dem.
Nej, jag tänker att man ska passa på att umgås medan de är små. För sen vill de umgås med sina kompisar och vara borta hela tiden.
Ja, eller låsa in sig på sitt rum och spela spel. Och sånt.
Ja, är det en utmaning tycker du?
Det är ganska skönt samtidigt. Man behöver inte anstränga sig så mycket. De är självgående.
Egentiden har kommit tillbaka. Ja. Den har jag inte så mycket av kan jag säga.
Du, bra. Men nu tänkte jag att nu får du ha lite åsikter då. Du är som strateg och sparekonom nu.
Ja, men det får jag. Det jag inte får åsikter om, det är enskilda bolag. Ja, köp och säljreken. Men i övrigt så får jag ha hur mycket åsikter jag vill i princip.
Ja, men då så. Mm. Vi ska inte prata om enskilda aktier tänkte jag. Men du... jag är ju känd för att jag är ganska ointresserad av politik. Eller jag är framförallt ganska ointresserad av att prata politik i mina program. För jag tycker att jag har för lite med börsen att göra. Men vi hade ju ett EU-val här. Och det har ju pratat, vi har sett sparekonomer varit ute och pratat om massa olika konsekvenser. Mm. Jag känner bara spontant att det kommer inte bli några stora konsekvenser av det här valet heller. Känner jag. Vad säger du? Vad är din korta sammanfattning av EU-valet och eventuella konsekvenser, ekonomiska konsekvenser?
Jag delar din bild ska jag säga. En annan sak som, om vi bara ska säga väldigt kort om sparekonomer, det är ju att det gäller att dra slutsatser om hur allting påverkar spararna. Och i ärlighetens namn, allting påverkar inte spararna särskilt mycket. EU-valet tycker jag är en sån faktor. Men en viktig fråga kommer förstås bli handelsavtal. Om Storbritannien lämnar, hur ska handeln med Storbritannien se ut? När Trump är klar med Kina så kanske han riktar blickarna mot Europa igen, eller sannolikt gör han det. Så att då gäller det också att försöka nå en lösning där, för vi vill inte hamna i handelskrig med USA, speciellt inte med tanke på att den europeiska ekonomin redan är svag. Så att handeln kommer att bli en viktig fråga, och i och med att Europa har stort beroende av både import och export så är det ju väldigt viktigt att det här blir så bra som det bara går och att man skapar bra förutsättningar för europeiska bolag. För det kommer ju gynna tillväxten på lång sikt. Men sen blir det också... Hur jobbar man med att skapa nya jobb, schyssta villkor? Hur tar man hand om migrationen på ett bra sätt? Alltså, det finns många frågor som på sikt ju påverkar Europa. Men här och nu så ser jag ganska små konsekvenser av det här, ska jag säga.
Det låter jätteskönt. Då kan vi stryka ett streck över EU-valet. Och skönt. Men skönt. Du nämnde det här Brexit också. Det här är också en följetong som det har ältats om i oändlighet. När vi fick den här Brexit-röstningen, då föll kurserna snabbt. För att snabbt återhämta sig. Och sen har det ältats fram och tillbaka. Och det är hyperkomplext. Jag fattar det knappt. De som bor i England verkar inte fatta det heller. Och ingen verkar fatta vad konsekvenserna blir. Vad är din bild av det? Hur stor risk är det? Eller är det inprisat? Eller är det liksom...
Ja, jag tror inte marknaden vet vad den ska prisa in längre. Nej. Det har lite grann tappat fokus. Nu när Theresa May annonserade sin avgång så... ökade ju intresset något igen, för det innebär att det blir någon ny premiärminister som ska försöka lotsa Storbritannien ur EU, och det kan ju potentiellt ja, innebär till exempel att risken för en hård Brexit ökar. Mm. Och det skulle ju vara det sämsta scenariot ur ett marknadsperspektiv. Så att en hård Brexit vill vi ju egentligen inte ha då.
Men alltså jag tänker, som sagt, jag kan inte så mycket om det här. Men en hård Brexit, ja, det kommer bli skakigt under en period säkert. Mm. Men sen efter några år kommer det bara rulla på. Men det är inte så att vi kommer sluta handla med Storbritannien. Liksom.
Nej, eller? Så är det. Och jag tror också att låt det gå en tid så kommer man ju att hitta lösningar. Ja. Och ingen är intresserad av att Storbritannien ska vara helt utestängt från EU. Så att absolut. Men däremot på kort sikt så skulle det ju göra att det blev svårt med både rörlighet för arbetskraft och för varor. Så företag som handlar med Storbritannien skulle stöta på helt andra hinder vad gäller administration och tullar och kostnader. Och i ett läge där vi är ganska sent i konjunkturcykeln och där Europa redan har stora utmaningar i bilindustri, till exempel att man sitter lite grann i klistret mellan USA och Kina i den här handelskonflikten och tillväxten bromsar in, så är det klart att en sak som Brexit, Storbritannien är ett stort land, om handeln plötsligt slutar fungera och det blir helt nya villkor, så vore det ju inte positivt i alla fall. Nej, det kan man konstatera här och nu. Men det är klart att på några års sikt så är det ju jättesvårt att säga om det skulle vara särskilt allvarligt längre. Förmodligen inte.
Jag har ju en fördomsfull tes då om det här med politik och ekonomi. Och det är ju att ekonomijournalister som är skolade journalister, ekonomi har ju liksom alltid uppfattats som lite halvtråkigt i medier runt om i det här landet. Det är bara att titta på hur SVT och TV4 i princip har lagt ner sin ekonomibevakning. Och så har de alltid den här politiken de kan landa i, för det är lite finare och lite roligare och man kan ha åsikter. Och så blandar de ihop det här och så blir det alltid liksom att man bygger upp sina förväntningar på alla har valvaker. Liksom, DET var valvaker, FN hade valvaker när jag jobbade där.
Mm.
För att man vill så gärna, man har så svårt att hålla sig borta från det där politiska diskussionen. När det är som oftast inte får så stora konsekvenser på börsen och marknaden. Det kan få kortsiktiga säkringar på valutor och räntor. Absolut, det gör det. Men marknaden brukar kunna leva sitt liv utan de här politiska valen och så vidare. Håller du med om det? Att det liksom...
Absolut, men jag tycker också att man, man har en oproportionerligt stor bevakning av vissa typer av val. Och det är för många medier som bevakar samma sak.
Mm.
Sen är det klart att det finns saker som är intressanta, till exempel i EU-valet. Hur går det för högerextrema partier och vilka strömningar ser vi och sådär? Men frågan är, behöver alla sitta och bevaka det live?
Det är klart kanske att det är inte. Viktigt. Det är klart att det är viktigt, men frågan är om liksom vi som fokuserar på börs och finans behöver ägna sig om det. Det finns så många som håller på att bevaka det där.
Ja, nej, jag kan sätta ett frågetecken på den och hur mycket det tillför. Och sen så är det ju faktiskt också så att ganska många av de här mindre kanalerna och mer finanskanalerna, de är rätt hemliga med många som tittar.
Ja.
Och då undrar man det tecken på att det inte är så jättemånga.
Nej, men jag tror det är ett sätt att man vill bredda sig säkert och nå ut till de som, vad vet jag, men då är vi ganska överens, det låter bra.
Man ska försöka vara där man är relevant. Det gäller både kanaler och sparekonomer, tycker jag.
Helt enkelt. Så är det. Men du, vi struntar i politiken för ett ögonblick. Vi kommer säkert trilla in lite grann på den då. Och går in lite mer på finansmarknaden. Jag måste fråga dig med din bakgrund. Vad föredrar du? Makro eller börs?
Det är svårt att helt frikoppla dem där. Men börs skulle jag säga. Jag föredrar börs. Men det är svårt att uttala sig om börsen utan att också ha koll på vad som händer på makrofronten.
Ja. Samtidigt är det så att den historiska klyschan är att börsmänniskor är optimister och makro- och räntemänniskor är pessimister. Det har jag upplevt jättemånga gånger.
Det stämmer, skulle jag vilja säga. Jag har ju också suttit på ett antal arbetsplatser. Och räntehandlarna, de är ju kroniskt deppiga och på jakt efter lågkonjunktur. Och samma sak, makroekonomer, otroligt nedstämda. Jag är ju mer en börsperson.
Ja.
Jag är optimistisk. Okay. När jag är defensivt placerad så har jag i princip 100% av mina sparpengar placerade i aktier.
Ja.
Så att jag, ja, men jag är absolut optimist. Och sen, jag är 40 år. Jag var med om IT- bubblan upplevde jag när den brast. Då hade jag precis köpt mina första aktier, Ericsson och H&M.
Bra.
Det gick ju käpprätt åt skogen kan man konstatera. Så att jag var lite avskräckt några år. Men sen när jag pluggade ett par år så började jag sitta och handla lite hemma på kammaren då. Sen har jag också genomlevt finanskrisen. Så jag har varit med om ett par stora krascher. Och finanskrisen klarade jag bättre än IT-bubblan. Men jag i grunden är optimist. Och de flesta år kommer ju det vara rätt inställning. Och sen gäller det ju att vara långsiktig.
Samtidigt är det ju så här, jag menar, om du tar finanskrisen som ett exempel, så var det var en exceptionell händelse som det förhoppningsvis dröjer väldigt, väldigt länge innan vi upplever någonting sånt igen. Lågkonjunkturer kommer vi ha, men kanske inte av den omfattningen. Men då vet jag till exempel just det med börs och makro. Jag har ju varit gift med en räntehandlare, jag är fortfarande gift med henne, men hon är inte räntehandlare längre. Och jag menar, när jag träffade henne och hennes kollegor på den här tiden, de var ju arga på mig.
För att du var för optimistisk?
Nej, för att de frågade sig, vad i helskotta håller ni på med, ni aktiemänniskor? Fattar ni inte att allt håller på att gå åt helvete?
Ja.
Det var ju verkligen så. De var rejält upprörda när de såg oss. Och sen gick det åt helvete.
Mm.
Och min fråga vill komma fram till, vad säger marknaden just nu? Vad säger räntemarknaden och vad säger börsen just nu? Min uppfattning är att räntemarknaden har blivit accelererande mer pessimistiska.
Ja, eller? Men det får man ju säga. Dels så har ju räntorna fortsatt ticka neråt och vi är nästan tillbaka på samma rekordlåga nivåer som vi hade 2016. Och tittar man på europeiska räntor så har de halkat ner i negativt territorium och lägre än den japanska tioårsräntan när man tittar på den tyska tioårsräntan.
Mm.
Så det är ju ett epitecken. Och sen så har vi ju räntekurvan, det vill säga skillnaden mellan 3 månaders och 10-årsräntan i USA. Och den har ju också fallit ner i negativt territorium. Så 3-månadersräntan är alltså högre än 10-årsräntan.
Ja.
Och det är ju också en så här pricksäker lågkonjunkturindikator. Det där har ju förutspått varje lågkonjunktur tillbaka till andra världskriget. Så att det är klart att det är ett oroande tecken. Sen kan man fundera på då, är räntekurvan manipulerad av alla obligationsköp och interventioner av centralbankerna. Och
det är annorlunda den här gången.
Ja, är det annorlunda den här gången? Ja, det kanske är det. Men det man ska komma ihåg i alla fall då, det är att från att den här inverterar så brukar det ta ett tag, faktiskt flera år, åtminstone något år, tills börsen toppar. Och det brukar ta ett par år tills lågkonjunkturen kommer. Så att det är ingenting som sker över en natt, utan det brukar finnas en del tid kvar. Och den här sista perioden då, så brukar börsen också kunna prestera väl. Men sen finns det ju andra tecken också som brukar vara förebåda en lågkonjunktur. Till exempel att arbetslösheten brukar börja stiga i USA. Vi brukar ha högre realräntor än vad vi har nu.
Ja.
Centralbanker brukar ha höjt räntan mer, alltså över tillväxttakten i ekonomin. Det har inte Fed gjort.
Mm.
Utan det finns ändå en del som talar för att det kanske kan vara en mjukare inbromsning den här gången.
Okay.
Men den som lever får se.
Ja, det blir väldigt spännande. Du nämnde i början att just nu så är det ju en enorm fokus på det här handelskonflikten eller kriget eller vad man ska kalla det för. Det var exakt samma diskussion för exakt ett år sedan inför förra sommaren. Då var det också när man pratade om rapporterna, nu är fokus på handelskriget. Det var nästan exakt. Och det här känns som att det är liksom en återkommande story det här. Jag pratade med Simon Blecker här i veckan som visade någon cirkel på att det här är liksom, det följer sånt mönster. Först är det liksom optimism, vi ska träffas, börserna går upp och sen kommer nej, nu blir det hårdare tag och så börserna går ner och nej, vi ska träffas. Och så bara cirklar det så här. Och jag tror han sa att det här är vår tids kalla kriget. Det är liksom handelskonflikter. Att det här är någonting vi kommer få leva med här i många år. Och därför är det det som kommer liksom fälla eller höja börsen egentligen, mer än kortsiktigt? Vad tror du?
Om det blir långvarigt så tror jag absolut att det kommer bidra till vad som händer med både tillväxten i ekonomin och med börsen. För att världsekonomin är beroende av en fungerande handel. Hälften av global BNP utgörs av handel. Och fungerar inte handeln på grund av tullar och andra hinder och konflikter så kommer ju det göra att tillväxten bromsar in. Sen kan man ju hoppas att Till exempel det som Trump gör mot Kina har ju allt fler börjat tycka ändå att han faktiskt gör rätt i.
Ja.
Därför att Kina under lång tid har Absolut. Agerat på ganska oschyssta villkor och att de kommer från en position där det var en tillväxtekonomi och där man tillät det här därför att de behövde det för att kunna lyfta välstånd och så vidare och växa. Men där är vi inte riktigt idag. Kina är en jättestor ekonomi och att de ska konkurrera på oschyssta villkor känns ju inte längre lika rimligt. Men så det är möjligt att när vi kommer ut på andra sidan så ja, det kanske har blivit bättre patentskydd för bolag som agerar i Kina. Man kanske inte behöver släppa ifrån sig en massa kunskap. Det kanske är så att Kina på sikt kommer sänka tullarna och tillåta utländska investeringar i kinesiska bolag och öppna upp på ett annat sätt. Så att inget ont som inte för något gott med sig, Nej. Men det kan ju bli en smärtsam resa dit. Och även om USA och Kina skulle komma överens så är det inte säkert att man kommer överens inom alla områden. Och Donald Trump känns ju inte som att han är en man som säger han en sak, då vet man att det alltid kommer vara så. Han skulle ju kunna komma på sig att det finns något annat som han också tycker att Kina gör fel. Mm. Och den här teknologifrågan med överföring av teknologi, skydd och patent, den är ju jättesvår. Och den är svår att kontrollera. Så vem vet om han kommer tycka att Kina lever upp till det de lovar om man gör en överenskommelse där.
Och sen
så det riskerar att jag precis gör det som Simon Bläcker pratade om, att det blossar upp igen och att det går runt.
Och man ska inte glömma att det är inte så långt kvar till det amerikanska presidentvalet heller.
Nej, exakt.
Frågan hur det kommer påverka. Om man eventuellt byter president eller om han blir kvar, eller om han vill eskalera inför för att vinna opinion hemma, det är ju
Ja,
för oss att avgöra, liksom.
Han har ju haft väldigt stort stöd i hemopinionen för den här frågan.
Just det.
Men de här senaste tullarna som han inför nu, de slår ju mer mot hans väljare, alltså mot amerikanska konsumenter, mot amerikanska bönder. Så att det här kommer ju få större effekter på hans väljargrupper än det som han har gjort tidigare. Sen så tror jag också att Donald Trump, han bör ju inte vilja ha som fallande börser, en ekonomi som bromsar in ordentligt. Och
han
sen,
tittar ju mycket på det.
Han gör ju det, precis. Han har ju en tendens att twittra och slå sig för bröstet när börsen stiger och liksom lite grann mäta sin framgång som USAs president i börsuppgång. Mm. Så att han bör ju inte vara intresserad av fria fall på börsen. Nej. Och inte heller av någon stor inbromsning i amerikansk ekonomi, ökad arbetslöshet och bönder med problem för att Kina slutar köpa deras grödor och sojabönor. Men som sagt, vem vet? Han kanske drar ut på det längre än man tror. Men alltså, vi är fortfarande av bilden att man kommer komma överens innan årsskiftet.
Jag tror det.
Men, sen är det, men som, det är fortfarande ett halvår kvar dit. Så att det är ändå ganska lång tid att förlänga den osäkerheten
som
vi har haft.
Och som du nämnde så frågan är vad han ska göra om de nu når ett avtal innan årsskiftet. Vad gör han då?
Ja.
Går han på Europa då?
Och då är ju risken ganska stor att han går på Europa. Och sen det här handelskriget med Kina, det påverkar ju hela världen.
Mm.
Och Verkligen. Det påverkar ju USA i allra högsta grad. Medan om han riktar blickarna mot Europa så får inte det samma liksom, globala effekt som det här handelskriget med Kina. Så att det, man kan ju tänka sig kanske att det är en mindre risk för honom på hemmaplan att ta den fighten.
Just det.
Eftersom det inte får lika stora effekter på amerikansk ekonomi.
Och frågan är, för om man tittar på makrodata som har kommit senaste tiden så har vi sett, amerikansk PMI har ju fallit tillbaka men ligger fortfarande över 50 va? Europa är svagare, Tysklands IFO fortsätter ner runt en tid nu. Så att ur det perspektivet kanske Europa är mer utsatt om det här fortsätter.
Europa är ju redan i underläge någonstans eftersom vi har större problem med tillväxten här. Vi har problem med tysk bilindustri och sen som sagt tittar man på Europa så är det ju en exportdriven region och vi har mycket industri och konjunkturkänslig liksom, verkstad i Europa.
Mycket fordons fokuserat.
Precis, och då problemet då blir ju att en global inbromsning så drabbar i Europa i allra högsta grad europeiska bolag. Och de här handelstullarna, handelshindren, det drabbar ju också europeiska bolag. För att man har ofta globala produktionskedjor, man exporterar väldigt mycket av det som man producerar. Och fungerar inte det friktionsfritt så blir ju det ett stort problem för europeisk del. Så att som det är nu så skulle jag säga att Europa är ju lite grann i kläm mellan USA och Kina.
Ja.
Sen har ju vi ett problem som de inte har och det är ju att vi är ett hopkok av en massa olika länder.
Ja.
Vi har en centralbank som redan ligger på en styrränta på minus 0,4.
Mm.
Man kan sänka det lägre, men frågan är om det hjälper. Så att ECB har redan liksom trummat på ganska mycket med penningpolitiken, och verktygslådan är väl förhållandevis tom, kan man tycka. Sen gör ju det här att vi har massa olika stater också, att vi inte har en gemensam finanspolitik. I USA sänkte man skatterna förra året och det stimulerar ekonomin. Kina, en diktatur, de kan både stimulera via penningpolitik och finanspolitik precis hur de vill. Mm. Så kan vi inte göra i Europa, så vi saknar ju det motmedlet. Det som skulle ha störst effekt för oss, det är om Tyskland ville komma till undsättning och sänka skatterna till exempel. Och det skulle de kunna göra, men de vill ju inte heller hålla på att rädda hela Europa.
Samtidigt är det en viktig partner för oss. Det är väl Tyskland och Norge som är
våra, största exportländer. Ja, precis.
Så att det är viktigt för oss att det går bra för Tyskland.
Och det gör det inte nu. Nej, det gör det inte. Nej. Men det går bra för Norge. Ja, det är bra.
Det är roligt. Kul för dem.
Kul för dem.
Ska vi snacka lite kort börs också. Sverige och USA har väl upp, vad är det, 13% sedan årsskiftet och sånt där. Även inräknat med den senaste, vad blir det, snart månadens svagare börs.
Mm.
Du var inne lite på det tidigare att vi går in i den här lugnare fasen. Har du en kortsiktigt mer oro för börsen? Och nu pratar jag kortsiktigt fram över sommaren kanske, något sånt där.
Ja, men över sommaren så skulle jag nog vilja säga att jag är mer oroad. Dels så tror jag att det kommer vara fortsatt väldigt stort fokus på det som händer mellan USA och Kina. Och sen så tror jag att den här konflikten nu, den började ju i maj.
Mm.
Så att det är risk att den där börjar synas i ännu mer i olika indikatorer som redan har försvagats under en period. Och att när makrodata försvagas då, så är det också negativt för börsen. Och sen återigen i en svag period. Mm. Så att jag ser inte fram med någon större optimism mot den här börssommaren.
Tittar man på rapportperioden som har varit, så den var ju helt okej. Okay.
Ja, det var den, men ja. Då ska man vara medveten om att förväntningarna hade ju slaktats. Absolut. Innan den kom igång.
Estimaten har ju kommit ner gradvis, vinstestimaten har ju kommit ner sen, vad är det, hösten någon gång, va?
Ja, de har ju halverats sen i höstas. Ja.
Men ändå om man tittar på bolagens outlook så var ju den helt okej. Okay. Jag hade nästan kunnat förvänta mig att de skulle vara ännu mer försiktiga i liksom förebyggande syfte på något sätt.
Mm.
Men det såg man såg i vissa fall några som sa att investeringsviljan var lite dämpad. Men annars var det ju helt okej outlook.
Ja.
Finns det risk för att den kommer ändras nu om det här? Det finns ju uppenbarligen då.
Ja, fler bör ju börja prata om effekterna av handelskriget ju längre det pågår. Och det man ska komma ihåg under den här rapportsäsongen som var senast, det var ju också att då såg det ju ut som att en lösning var på väg, och vi hade sett en del tecken på att Kina höll på att stabiliseras tillväxtmässigt. Mm. Så att det fanns ändå ganska goda förhoppningar om att saker och ting ganska snart skulle börja se bättre ut. Så att det som har hänt i maj sen, det har ju liksom kommit ovanpå det här. Och nu så tror jag att det är få bedömare som tror att USA och Kina kommer överens i närtid. Utan det här kommer ta tid, och det kommer fortsätta tynga sentiment, investeringar. Och kollar man på undersökningar som har gjorts av hur amerikanska och europeiska bolag nu upplever handeln med Kina, så har den ju blivit betydligt svårare. Det tar tid med tullprocesser, det dröjer med tillstånd och licenser och sådär. Så att Kina gör det ju svårt för europeiska och amerikanska bolag att göra affärer i Kina. Och jag tror att ju längre det här pågår, desto större risken att det får effekter på både sentiment, på hur man tänker med investeringar, med att anställa mer folk, hur man ser på utsikterna framöver helt enkelt. Så att det är risk att det här kommer synas mer i den rapportsäsong som kommer. Och sen som sagt, sommaren är en svag period.
Mm.
Och det kommer vara fortsatt oroligt. Ja, nej, men jag är inte så här superoptimistisk som sommaren.
Men där, annars, värderingen är väl inte så här. Alltså, nu har vi ändå haft en uppgång på börsen sen, vad blir det? 08-09 någonstans.
Ja, mars 2009 faktiskt. Ja. Det är nästan exakt 10 år sedan det började.
Och den uppgången är ganska rejäl.
Ja.
Men värderingarna är ju inte astronomiska, tycker jag på något sätt.
Nej, det är de inte. Men det är inte superbilligt heller.
Så nej, inte om vinstestimaten fortsätter ner, så blir det ju svårare och svårare.
Ja, och sen och så tittar man på värderingarna i december, eller kring årsskiftet då efter höstens kursras där amerikanska börsen föll 20%.
Ja.
Då var det ju i princip recessionsvärdering på en del industribolag och sådär. Så ser det ju inte ut nu. Så värderingarna, ja, de kanske är ganska rimliga givet läget, tycker jag. Jag menar, det är, men jag tycker det är svårt att argumentera varken för att det är billigt eller
vi har ju
eller
fått dyrt. En multipel expansion, så att rimligtvis...
Ja, men det har vi fått. Men det beror ju också på... Det beror också på, ja precis, på mjukare penningpolitik i både USA och Europa. Och sen återigen där att handelsdiskussionerna har gått framåt. Och sen att rapportsäsongen var hyfsat stabil. Så det har ju någonstans hållit uppe det här och gjort att multiplarna har ökat igen. Man måste ju ändå säga att med tanke på räntorna nu och att de kommer förbli låga ännu längre. Ja. Vi tror inte att ECB höjer på 2-3 år. Nej. Och Riksbanken kommer ligga still här. Säg att man tar upp räntan till noll, men det kommer inte göra så jättestor skillnad för avkastningen. Så obligationer är ett ganska oattraktivt tillgångsslag med tanke på att den förväntade avkastningen är negativ. Sen måste man ju ha det ändå för att man inte ska ta för stor risk eller placera pengar som inte ska vara på börsen, måste man ha någonstans. Men det är fortfarande så att på sikt så ser aktier fortfarande mer attraktiva ut än räntebärande tillgångar. Så att det är, på något års sikt så skulle jag ändå säga fördel aktier. Men sommaren, tveksam.
Tveksam. Du, ska vi snacka lite Sverige också då? Vi har varit inne lite grann på det. Du, KI-barometern kom in här i veckan. Vad säger du om den? Det såg ut som konsument... vad säger man? Förtroendet, vad säger man?
Ja, konsumenterna blev mer pessimistiska.
Fortsätter att bli mer pessimistiska. Mm. Hur allvarligt är det?
Ja, men det är klart att det är allvarligt om konsumtionen bromsar in. Och sen särskilt i ett läge då där vi haft den här nedgången i bostadspriser, vilket gjort att bostadsmarknaden har lite stagnerat och att byggandet, bostadsbyggandet har bromsat in. För det plockar ju bort en del från BNP-tillväxten. Och sen om konsumenten också blir mer negativa och då minskar sin konsumtion, så bidrar det också till svagare tillväxt för svensk del.
För det är inte det som är den största risken för bostadsmarknaden. Jag menar, nu har vi haft den här nyproduktions defekten eller
obalansen.
Då. Men det är väl fortfarande så, rättar man mig fel, att det avgörande för bostadspriserna, det är ändå liksom sysselsättning och den är fortfarande stark. Och det är fortfarande så att om vi tittar på vår lilla bubbla här i Stockholm så är det fortfarande fullt på krogarna och det skriker högkonjunktur i Stockholms innerstad.
Ja, det gör det. Ja. Precis, alltså det som skulle vara livsfarligt för bostadsmarknaden, det är ju om vi fick en rejäl lågkonjunktur och folk förlorar jobben. Det hade varit ett stort problem. Ett annat stort problem hade varit om Riksbanken av någon anledning tvingades höja räntan väldigt snabbt.
Ja.
Men det känns ju osannolikt.
Ja, det verkar lite grann som riksbankschefen, han går väl lite grann i otakt med det bedömare just nu.
Det gör han ju. Fast han hotar ju inte med några snabba räntehöjningar.
Nej.
Men han fortsätter ju flagga för att man ska höja räntan kring årsskiftet.
Men det är ingen som tror på det.
Det finns fortfarande de som tror på det. Vi tillhör inte dem.
Ni tillhör inte dem. Men vi var inne på det också att vi är ju ett land som är extremt exportberoende. Vi är otroligt beroende av vår omvärld. Och om man tar då Tyskland som ett exempel där vi har sett konjunkturer vika ner. Är du förvånad att inte liksom svenska bolag har reagerat mer på det här? Eller påverkats mer av det? Eller är det för långa cykler för det? Eller
jag tror att det tar längre tid och att även om Tyskland är en stor exportmarknad så har vi ju också många andra. Och det finns andra marknader som kompenserat för att vissa har varit svaga. Till exempel har ju Nordamerika varit en väldigt stark region för många bolag. Och då kan ju det uppväga att Tyskland går svagt till exempel. Men som sagt, ju längre det här pågår desto större effekt får det ju. Och vår största export går som sagt, den går till Tyskland och den går till Norge. Men sen om man tittar på Europa som region så går ju en väldigt, väldigt stor del dit. Så att det är viktigt för oss att Europa inte bromsar in kraftigt.
Bra, men vi måste ju prata om den här kronan också.
Ja, kronan.
Hur allvarligt är det egentligen? Alltså det är bra för våra exportföretag.
För tillfället är det bra för exportbolagen.
Men det blir många som semestrar i Sverige i år. Fast kanske inte bilsemester då med tanke på bensinpriset.
Precis, bensinpriset är också högt.
Får jag som jag gå ut och vandra?
Ja, exakt. Vi får sitta ute i sommarstugan på Värmdö kanske.
Ja, precis.
Kronan, alltså... Här och nu så lyfter den ju marginalerna för exportbolagen och den har gjort det under en ganska lång period. Så att vi har ju fått en extra skjuts i vinsterna och då kan man tänka också som avkastning för en svensk investerare så har det ju både gynnat placeringar på Stockholmsbörsen, om man har haft ett index till exempel, är ganska industritungt, så då har det varit positivt. Det har också varit positivt för sparande i utländska fonder och aktier. Så att har man haft Europafonder som har fått en viss skjuts, men framförallt om man har haft USA-fonder, som dollarn blivit så pass dyr, så har ju det här gett ett kraftigt lyft, 20% ungefär på 18 månaders sikt. Så det är ju liksom en enorm skjuts vi har fått tack vare kronan. Men på sikt så kan ju det här bli ett problem, för att det urholkar ju vår köpkraft gentemot omvärlden, och sen så minskar det ju liksom omvandlingstryck och behov av att effektivisera för att hålla sig konkurrenskraftig just för industrin. Så att ju längre tid det här pågår, desto större är ju risken att det blir bestående effekter av det. Och som sagt, om vi ska ut och semestra i omvärlden nu, så är vi ganska fattiga alltså.
Ja.
Tittar man på de kurser som nämns på euron och dollarn, så ska man komma ihåg också att när man tar ut i bankomaten så kommer det bli ännu dyrare för att ha ett växelkurs på slag. Euron och dollarn nu, båda är dyra, och jag tror att det kommer bli fler som semestrar här. Sen finns det ju också den här risken som man pratar om, att utländska bolag då som kommer med sina valutor som är väldigt mycket värda, lättare kan köpa upp svenska bolag.
Då vill man ju vänta på att det ska komma
fler turister som ska komma hit. Det är för sig positivt för Sverige, men det kanske kommer tyskar också köpa våra sommarstugor. Vem får se, vem vet.
men det är också någonting man har pratat mycket om, det här med att borde inte flera svenska bolag, eller borde, är inte risken att flera svenska bolag köps upp under den här perioden? Vi har liksom låga räntor, en svag krona, och vi är väl kanske ganska sent i konjunkturcykeln. Då brukar ju bolag fatta en del irrationella beslut för att boosta på tillväxten ytterligare.
Jo, men det tror jag absolut ligger i farans riktning, att det kommer se ut så. Och utländska bolag får ju mycket för pengarna om man tittar på svenska marknaden. Så att den risken tror jag absolut finns.
Och du, utifrån det här vi har pratat om nu då, hur ska spararna agera? Om vi börjar med börsen då, du har varit inne lite grann på det, lite långsiktigt positivt men kortsiktigt kanske lite turbulens. Men hur skulle du råda dem att göra?
Ja, men jag tycker att man ska betänka fler saker, och det ena är ju hur länge man ska spara. För att handlar det om riktigt långsiktigt sparande, då tycker jag inte man ska fundera så mycket på det här. Alltså, man läser tidningen, absolut, det är intressanta saker att följa med i, men fundera inte så mycket på om sommaren kommer bli skakig. För det spelar ingen roll om din pension ligger 20 år fram i tiden. Nej. Det kommer alltid finnas risker och orosmoln, och det kommer gå upp och ner över tiden. Men däremot så tycker jag att vi är sent i konjunkturcykeln. Det finns risker för världsekonomin som i ärlighetens namn är ganska svåra att överblicka, och vi inte riktigt vet hur de kommer spela ut. Så att fundera i det här läget på det här kapitalet som jag har investerat, när ska jag använda det? Finns det någonting specifikt som jag vill ha det till? Då tycker jag att man ska fundera på att säkra en del av de pengarna. Och sen att sparkonton och räntefonder ger dåligt betalt, det får man bara ta. Man får bara leva med det. De pengarna kommer inte växa, men det är ändå där de måste stå om det kapital du ska ha sig de närmsta 2-3, kanske till och med 4 åren, och du vet att du behöver de där pengarna. Men sen handlar det också mycket om det här med liksom regelbundet sparande. Var långsiktig. Det tycker jag alltid att man ska försöka vara. Lägg inte
alla i samma korg.
Nej, precis. Ja, men det är ett slitet uttryck. Men absolut, man ska sprida ut riskerna. Och det ska man göra både genom att spara regelbundet, så att man inte stoppar in mycket pengar vid enskilda tillfällen, utan pytsa in lite grann hela tiden, oavsett om det går upp eller ner. Fundera inte på om börsen är på toppen eller botten.
Och vilka regioner då? Vad ska man ha? Ska man ha svenska aktiefonder, eller ska man ha emerging markets? Vad tycker du om, utifrån hur läget ser ut just nu?
Ja, men Sverige ska man ju alltid ha en del i, tycker jag. Också för att slippa valutarisken. Så att ha liksom 40% Sverigefond är ju ingenting konstigt. 30-40% sin och sånt. Men sen så liksom en del global är ju alltid bra. Sen så när det är turbulent, så är det ju bra att fokusera på bolag som är större. Så att vi har till exempel sett att USA klarat sig mycket bättre under handelsturbulensen än vad emerging markets har gjort.
Ja.
Så att det är ju bättre då att kanske öka lite i amerikanska aktier till exempel i det här läget. Och vi har haft tidigare en övervikt i emerging markets, men för tillfället har vi faktiskt plockat ner den, eftersom den här handelsturbulensen sannolikt kommer slå hårdast mot dem då. Men sen blickar man långt fram i tiden, säg 5 år fram i tiden, då är det fortfarande ett väldigt starkt case för att äga tillväxtmarknader. För att den strukturella tillväxten är mycket högre, och det finns positiva demografiska trender som kommer vara gynnsamma och sådär. Men här och nu så finns det risk att de tar stryk. Sen så tror jag att börjar saker spela ut väl, så kan det mycket väl vara så att Europa skulle kunna få en rejäl återhämtning. För att Europa har varit pressat från så många håll under så lång tid. Och just när vi pratar värderingar, så är det många marknader idag som, ja, De är inte varken billiga eller dyra kan man väl tycka, men det är ganska mycket negativt som reflekteras i europeiska aktiekurser. Så att skulle vi börja se en lättnad att USA och Kina kommer överens, att det kanske inte blir någon riktig konflikt mellan USA och Europa och att tysk bilindustri börjar repa sig sådär, då tror jag att man skulle kunna se ett lättnadsrally för europeisk del. Men dit kan det vara en bit kvar.
Och hur ska vi tänka kring räntorna då, vi som har bostadslån?
Jag tror att vi kan sova ganska gott på natten och behöver inte oroa så mycket för att de ska stiga nämnvärt.
Mycket rörligt.
Ja, men jag tycker inte att man behöver vara så orolig för det. Däremot så är det ju så att räntorna är ju väldigt låga idag och man ska ju inte utesluta att de ändå kan bli högre framöver och kanske betydligt högre längre fram i tiden. Så att passa på att spara. Alltså det är högkonjunktur, vi har haft väldigt, väldigt bra reallöneutveckling under lång tid. Boräntorna är jättelåga. Är det någon gång man ska passa på att spara och bygga kapital för framtiden? Både räntebuffertar, amorteringsbuffertar. Nästa gång du flyttar kanske du åker på ett amorteringskrav som är ett helt annat än det du har idag. Passa på att bygga inför det. Skapa bra förutsättningar för framtiden. För det, förutsättningarna för det har sällan varit bättre för många människor.
Då måste jag fråga till alla våra, från alla våra sparkvotsvänner där ute. Vad har du för sparkvot?
Vad har jag för sparkvot?
Den är jättepopulärt att fråga.
Jag vet.
Jag har ingen aning vad jag har. Nej. Den är låg.
Ja, men jag vet, jag följer ju en del så här finanstwitter. Det är folk som ligger på 50% och sådär. Jag kan säga att där är inte jag i närheten. Men vi sparar ju och vi amorterar en del också.
Det är också en del av sparen.
Ja, det är ju en del av sparkvoten i ärlighetens namn. Jag tror att vår amortering är nog vårt största sparande. Vi har både sommarhus och en lägenhet, så vi amorterar ganska kraftfullt. Men sen har jag fondsparande och sparar till barnen och sådär. Så jag sparar, men jag vet inte vad kvoten är faktiskt.
Nej, jag brukar inte räkna på det.
Vill inte veta.
Jag börjar ta till. Du, viktigaste datapunkterna framöver då, som du tycker vi ska hålla koll på?
Ja, men PMI, alltså inköpschefsindex, fortsätter ju vara intressant. Alla typer av såna här barometerindikatorer. Sen så ser jag ju faktiskt fram emot rapportsäsongen i sommar. Det är en liten bit kvar, men bolagsrapporter är alltid spännande. Där kan man alltid hitta roliga saker. Ja. Sen tycker jag amerikansk arbetslöshet och lönestatistik är jätteintressant. För att om man tittar på vad som har hänt inför tidigare lågkonjunkturer så har alltid räntekurvan inverterat, det har den gjort. Men sen också arbetslösheten börjat stiga i USA. Så att hålla blickarna på hur det ser ut där är också intressanta.
Nu har vi haft en väldigt stark arbetsmarknad i USA under många år. Ökningstakten kanske inte är lika hög som tidigare, men det är fortfarande så att sysselsättningen är busstark. Hur tror du marknaden ska reagera om vi får en månad framöver som visar på att sysselsättningen minskar? Hur tror du liksom marknaden, med tanke på att räntor, alltså det har ju varit nästan så här att svaga siffror är bra, då är räntan fortsatt låg, men det är ändå någonstans kommer vi ändå till en punkt då man måste säga till sig själv, oj, nu är det faktiskt svag konjunktur här. För det är ju det ändå de låga räntorna indikerar.
Ja, eller hur? Precis. Och alltså vi har haft över 100 månader i rad av jobbskapande i den amerikanska ekonomin. Ja, det är sensationellt. Och det är en sak att jobbskapandet blir lägre än vad man tänker sig, och en annan sak om det faktiskt skulle vara så att det minskar. Alltså att det blir att sysselsättningen sjunker. Sysselsättningen sjunker.
Ja, just det. Precis. Så
man växlar mellan arbetslöshet och sysselsättning här. Men det är klart att börjar man se en sån ett sånt skifte, så kommer man ju fundera på om det är början på ett trendbrott. Och återigen, så har det ju sett ut inför tidigare lågkonjunkturer. Så att det vore ju också ett orosmoln, får man säga. Men historiskt också, som sagt, det har inte blivit lågkonjunktur i den här typen av expansiv penningpolitik. Vi har globalt expansiv finanspolitik fortfarande. Realräntorna är låga. Arbetslösheten sjunker fortfarande både i USA och Europa.
Hade du velat se mer finanspolitik?
Men för europeisk del så tror jag det hade varit en fördel om man kunde göra någon form av samlad insats. Nu funkar ju inte det. Italien stimulerar ju på. De vill ju driva ekonomin med stora underskott. Men där finns det ju problem med det eftersom man är så skuldsatt. Ja. Men det är klart att för europeisk del så hade det varit bra om stora ekonomier som Tyskland och Frankrike gasade på.
Sverige borde gasa på mer, eller?
Och Sverige skulle också kunna gasa på mer.
Vi har ju råd.
Vi har råd. Ja. Och nu börjar det ju se ut som att det kanske kan behövas också. Ja. Vi har ju haft många goda år bakom oss när vi har kunnat spara i ladorna och allt det där. Men fördelen här är ju att vi är ändå redo och kan göra saker om det skulle behövas.
Okay. Du, avslutningsvis. lite tillbaka till lite sparekonomi. Vad anser du det, vad är de viktigaste sparekonomiska frågorna just nu? Om du fick nämna en eller två.
Jag tycker att det handlar mycket om hur man ska förhålla sig till den här osäkerheten och det här stora fokuset som är i medierna på hur saker påverkar vårt sparande. För att man vill gärna skapa stora nyheter om hur händelser inom politik eller rapporter eller handelskrig påverkar oss. Och få oss att fatta beslut utifrån råd som ges i de här. Mm. Alltså läs det gärna. Men
man vill ju gärna spä
blicken.
På i media.
Exakt. Man letar ju efter åsikter. Så att försök, läs det gärna som sagt och ta del av det här. Men tänk långsiktigt. Liksom håll det här långsiktiga perspektivet. Och fokusera inte så mycket på de här råden om vad ska vi göra här och nu. Och hur kommer det här gå?
Det
tycker jag är viktigt. Lyfta blicken. Var gärna insatt med lyft blicken.
Vilken bra avslutning det blev. Lyft blicken.
Eller hur?
Ja, vad trevligt det var det här.
Det var jättetrevligt. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Och det här får vi göra om. Vi kommer ju efter sommaren här få tillskott då Eleanor Beckett börjar hos oss. Hon kommer jobba mycket mer med sparekonomiska frågor. Vilket kommer bli väldigt kul. Det ska bli fantastiskt kul att hon kommer hit faktiskt.
Ja, verkligen.
En god vän.
Ni börjar bli lite EFN-are som sitter här nu.
Ja, ett par stycken här.
Ja.
Det bäst. Nej då, nu ska jag ha stor respekt för dem där borta. Men det är ju kul att få jobba med gamla kollegor man litar på.
Ja.
Men du, jättekul att ha det här.
Ja, roligt jättekul att se vara med. Dig. Ja, detsamma.
Och lycka till trevligt. Med dina pull-ups och hästridning och barn och familj och allt. Och Värmdö, vad var det?
Ja, Värmdö. Ja. Och sparandet.
Och sparandet. Ja. Och din sparkvot.
Precis, tack så mycket.
Ha det så bra.
Detsamma.
Och tack för att ni har lyssnat.